det här att vad ska folk tycka? Vem är folk? Försök ringa in vems åsikt som verkligen betyder någonting för dig. För det här med folk är helt onödigt och vi är ju själva våra största kritiker också. Att kanske det kan vara värt att lite lyssna efter den där inre kritiken. Att ha den liksom en poäng eller är den bara där och mal på av gammal vana?
Du lyssnar på relationspodden Norrena och Frans. Och idag ska vi diskutera ett ämne som har slagit mig ganska ofta när jag sitter och läser de brev som ni skickar in till oss. Faktiskt oavsett vad vi har frågat om så är det här något som dyker upp lite nu som då. Till exempel när vi frågade om skilsmässor så var det flera som skrev att jag önskar att jag skulle ha skilt mig tidigare. Men jag var så oroad för vad folk skulle tycka och jag kände att vi kommer inte orka med det där skvallret som börjar gå på byn sen om vi flyttar isär.
Mm. Eller andra scenarion kan vara till exempel att då vi har pratat om jobbsituationer, att man skulle vilja säga till ordentligt på skarpen åt den där jobbiga kollegan, men man är rädd för att man då ska bli stämplad som en jobbig bitch.
Ja, sen bara sådant enkelt. Jag skulle helt gärna klä mig på ett helt annat sätt, men då kommer folk att tycka att jag tror att jag är något eller
ja.
Jag tror att jag är yngre än vad jag är eller what not.
Ja.
Vi är tydligen väldigt, väldigt fixerade vid vad folk ska tycka om oss. Det är väl i sig helt naturligt. Det är ju bra att visa hänsyn till andra. Men när det går så långt att man börjar hejda sig själv och avstå från sånt som man skulle vilja göra för att man är så oroad för över andras åsikter, då är någonting kanske lite skevt. Och då ställer vi oss den här frågan, oss och er, den här frågan. Går det att bli bättre på att strunta i vad andra tycker? Kan man öva upp det där på något sätt?
Ja. Det är ju som så onödigt egentligen att gå omkring och tänka vad inom citationstecken folk ska tycka. Jag tycker att jag har jobbat med en tanke som jag tycker att det är ganska bra att jag försökt definiera det där att vem är folk? Vad består folk av? Vems åsikt är jag intresserad av? Och det tycker jag har hjälpt mig lite för att jag har märkt att det där liksom obestämbara folk kanske egentligen bara handlar om en handfull personer vars åsikt jag är intresserad av.
Och en intressant grej, eller kanske inte så hemskt överraskande, men värt att notera. Vi fick in många fina, kloka brev den här veckan. Men jag skulle säga att 95% av er som överhuvudtaget kände er träffade av veckans frågeställning var kvinnor. Och så brukar det inte alltid se ut. Vi brukar vara där någonstans på kanske 33-66. Jag menar, vi får mycket, mycket brev av män också. Men nu var ni nog i stor minoritet, ni karar. Ni förstod inte frågan. Varför skulle man bry sig?
Ja, alltså är det så? Är det verkligen så att män inte bryr sig om vad andra tycker? Jag tror ju inte, för jag har ju på något vis, jag håller envist fast vid den här övertygelsen om att vi är ändå trots alla människor. Men ibland så märker jag att jag tvivlar. Att män kanske helt enkelt bara är välsignade med mera liksom hälla-välja-attityd. Och det är ju skönt i och för sig.
Eller sen är samhället uppbyggt så att män kommer undan, har mera svängrum för att vara sig själva på något sätt. Och att kvinnor har med från början uppfostras i att man ska liksom passa in i sin mall. Och du ska vara sån här, för sån har vi alltid varit. Och du ska inte ta för mycket plats och så här. Och då sätter det i sig en sån här oro. Att att jag ska inte sticka ut och jag ska inte göra någonting så att folk börjar tycka att jag är konstig.
Mm, exakt.
Medan män kanske är bättre på det där att jag är jättekonstig. Det är väl bra.
Det är härligt.
Ja.
Jag är inte som alla andra. Gud vad skönt. Ja, men det är ju många som har skrivit in till oss och Tant Brun, 70 år, har faktiskt skrivit om just det här, Eva, som du var inne på här och säger att man är nog inte funtad på det sättet utan man lär sig av sina föräldrar. Får man hela tiden veta att man inte duger så sitter det nog i hela livet. Man kan förstås öva på att rycka på axlarna och gå vidare, men det sitter alltid en liten tagg i hjärtat. För somliga slår det över åt andra hållet och de börjar köra över andra. Själv har jag inte sett några exempel på andra varianter, men jag tror att det är antingen eller.
Ja, det där tycker jag är ganska intressant, för jag undrar faktiskt om det kan finnas ett samband med det här att om man själv går och oroar sig mycket för vad andra ska tycka, är man också en sån som tycker mycket om andra? Och kanske skvallrar lite. Att man är rädd för att råka ut för någon som som den man själv är.
Ja, som tycker lika mycket elakt om andra.
Ja, exakt. Om man är så här, men vad har hon på sig? Så då kanske man blir lite så där skamsen när man klär på sig på morgonen att men det här kanske jag nu inte ändå ska ta på mig.
Ja, exakt. Det kan ju nog vara alltså. Så, intressant fråga. Får fundera på det där.
Men enligt tant Bruns teori här så skulle det ju vara det att det liksom slår över den här egna osäkerheten i att man blir väldigt dissig mot andra.
Ja.
Och det tror jag, jag köper det.
Ja.
Jag tror att det kan vara så, kanske inte i alla fall, men nog ganska vanligt, frekvent förekommande ja. I alla fall.
Jag tror ju också att tant Brun har en stor poäng i det här med att det vad man har fått höra hemma sätter sina spår och att man kanske också blir lite mer sådär nojig och osäker om man hemma har blivit kritiserad. Och det är ju många som har skrivit just om den här mamman som tycker.
Ja, precis. Och tyckande mammor, det är också Yummy Mommy 30 inne på här. Hon skriver så här: jag tänker nog generellt ganska ofta på vad andra ska tycka i de flesta situationer. Men efter att jag fick barn så hade det blivit lite bättre. Nu känner jag att jag måste vara en bra förebild. Så till exempel gällande utseende så har jag blivit mer obrydd gällande vad andra tänker. Och jag har tvingat min hjärna att bli mer självsäker och accepterande. Men det har nog dykt upp en helt ny kategori av saker man kan oroa sig för gällande vad andra tänker och tycker. Det här med tyckande mammor, det finns en hel klass av dem. Och slutligen en kommentar som jag försöker tänka på själv vid behov. Folk är nog också upptagna med sitt, så ganska sällan har man tid att faktiskt bry sig så hårt om detaljer ur andras liv, säger Yummy Mommy 30.
Sant. Mm. Det är ju den här klassikern att om man skulle veta hur lite folk faktiskt tänker på en så skulle man kunna slappna av lite mer. Så är det ju nog där. Alltså, ja, tyckande mammor, det kan ju vara ens egen mamma, men sen just också andra mammor kan nog vara väldigt dömande också. Just det här speciellt nyblivna förstagångsmammor. De har en oas av visdom enligt sig själv som de fritt öser ur.
Och jag slår vad om att vi är inne på tant Bruns teori där igen. De där mammorna som är väldigt så att, jaså, ni köper puré i butiken.
Just det.
Jag odlar ju mina egna bataater, jag. Jag menar, det är ju de som kanske har en kärna av osäkerhet i sig och försöker bygga upp sin egen status som ypperlig, rekorderlig mamma genom att trycka ner andra som gör på andra sätt.
Men det där minns jag, Eva, från, du har ju två tonårsdöttrar. Två äldre barn och sen en sladdis. Och jag kommer ihåg det där att du sa att då du fick då Oscar så var du som så obrydd mot vad andra tyckte jämfört med hur du var med då du fick barn när du var 25.
Det var så skönt.
Ja.
Han hängde ju bara med och sa att jag tror vi brukar göra så här med småbarn. Japp, funkar. Mm-hmm.
Ja, att det kommer också nog med erfarenhet att om man är första gångs mamma och ängslig och orolig och rädd för att göra fel så är det ju helt förståeligt förstås att man kanske fiskar efter vad andra tycker och så här.
Och man är ju så rädd i de där instinkterna att det kommer jag väl nu att göra någonting som skadar mitt barn. Man är så taf att man är så ängslig. Det är ju liksom en överlevnadsinstinkt och en modersinstinkt, så det är ju bra att man är väldigt försiktig. Men då tar man också andra mammors kommentarer väldigt hårt. Och herregud, tänk om den här butikspurén är giftig för mitt barn. Hur har jag inte insett det här? Vad har jag ställt till med? Det går liksom rakt in i hjärta sådana här kommentarer.
Mm.
Så därför är mammatyckande nog någonting av det mest skadliga som finns, vill jag mena.
Jag tycker så om det där uttrycket nu till alla mammor där som är ängsliga att med första barnet så gör man såna ekologiska långkok själv och med tredje barnet så kör man en Happy Meal i mixern ja. Och call it a day.
Slänger
liksom.
En påse nachos åt den.
Ja, jag sätter dem här i mixern.
Och en skärm.
Ja. Ja, nu blir det folk av den där också.
Ja,
det är dessa noga. Vi ska ta följande brev här som kommer från kvinna 33. Jag är en kronisk övertänkare som bryr mig allt för mycket om vad andra tänker om mig, men det har faktiskt blivit bättre. Och det som har hjälpt mig är att reflektera kring vad jag kan kontrollera och vad jag inte kan kontrollera. Jag kan till exempel inte kontrollera vad andra tycker. De kommer att ha en åsikt oberoende av vad jag gör, och det är nästan befriande att sitta med den tanken. Då jag börjar oroa mig så brukar jag fråga mig själv att, så vad då? Och så länge det inte skadar mig själv eller andra, varför ska jag bry mig om vad andra tänker? Kanske ingen bryr sig ens. Så det gäller att börja smått öva att inte bry dig om vad andra tycker. Publicera en bild online som du har varit rädd att andra kommer att uppleva som cringe. Byt färg på läppstiftet, köp ett plagg med en siluett som du har velat prova. Sjung en karaoke-låt. Nämn ditt ovanliga intresse eller din hobby. Det här är ju ingenting som man fixar på en natt, men med övning, precis som med allt annat, så förbättras allt, skriver Kvinna 33.
Gud, vilket uppmuntrande brev. Att man kan öva sig, utmana sig själv och bli bättre på att strunta i vad andra tycker. Mm. Jag skulle säga att jag helt med åren har blivit bättre på att strunta i vad andra tycker. Man blir ju på något sätt, precis som med det här med barn.
Ja.
Med första barnen så var jag jätteoroad för att göra något fel. Och med den tredje så var man så att I got this. Det blir nog säkert bra så här. Och jag tycker att det här märker jag på andra plan i mitt liv också. Att jag sa, men jag vill ha ett lila läppstift, då har jag ett lila läppstift då.
Ja.
Men om man inte vill vänta och lite vill snabba på den här processen, så tror jag det här är ett bra recept som den här Kvinna 33 föreslår här. Att lite bryta sina egna normer och se vad som händer. Antagligen händer ingenting.
Ja, och ingen märker att du har ett nytt läppstift.
Då blir man lite besviken.
Ja.
Alltså, hallå!
Alltså, jag måste säga att jag håller med dig, Eva. Jag tycker också med åren så blir man mindre brydd. Eller jag, man får bättre självförtroende ju äldre man blir, skulle jag säga. Att man blir tryggare i sig själv och sina egna val. Men jag kan fortfarande ha den här lilla Hanna i mig. Vet du? Jag kommer ihåg att jag gick i femman, så hade min mamma köpt såna seglarskor åt mig som jag hett önskade. Det här var ju på 80-talet, ja. Så det här var ju coolt. Och jag skulle ha på mig dem till skolan. Jag var så nervös att vad ska folk tycka om det här? Och folk tyckte ju att de var så här, att jag fick ju höra om det då. Så jag kan fortfarande som nybliven 48-åring vara lite så där, att om jag har på mig ett par nya skor, tänk om vad många folk tycker om det här. Att det erkänner jag nog, men det är ju inte på samma nivå.
Nej, och det där är ju just det här med hur man bemöttes i skolan. Det tror jag nog har satt ganska djupa spår. För det var ju så viktigt då att man inte var fel.
Ja.
Sen blev man kanske i tonåren så där att jag ska vara så fel att det blir coolt. Mm. Och då blir man kanske god eller någonting. Det blev kind of jag. Och det var också ganska tryggt att jag sa att nu är jag sån här. Jag är annorlunda och det är en bra grej. Men det var också en sån här medveten revolt mot det här att ja, alla här ska vara så perfekta och se likadana ut.
Ja.
Men jag förstår, jag känner precis igen det där som du beskriver med seglarskorna. Den där rädslan för att man har gjort något tokigt. Och så inbillar man sig ju också att alla kommer att komma ihåg de här mitt misslyckade skoval i resten av livet. Att det där var ett så grovt övertramp och misshapp eller fashion mistake.
Ja.
Det här kommer de aldrig att komma över. Ingen kommer ju ihåg dina seglarskor utom du själv.
Nej, exakt. Men det är ju det där som man måste komma ihåg. Att ingen sist och slutligen bryr sig desto mera.
Men jag måste säga, om jag nu blir lite privat här, att det som blev en ganska stor omställare för mig var ju när jag tappade mitt hår. Mm. Jag tror att jag var mera brydd om vad andra tyckte och tänkte om hur jag såg ut före det hände. För det var ju en grej som jag inte kunde kontrollera överhuvudtaget när jag fick alopecia och tappade precis allt hår, ögonfransar, ögonbryn och allting på några veckor. Och då insåg jag att det här kan jag inte kontrollera. Och så var jag ju också i en sån situation att om nu någon tycker att jag ser underlig ut, jag håller med. Jag tycker inte att jag ser riktigt ut som jag borde nu här. Men vad är det nu för, varför ska jag bry mig om någon som är så elak att den skulle tycka att det är något negativt med att jag nu ser ut på det här sättet? Jag har inte kunnat rå för det här. Det blev nu på det här sättet. Och sen minns jag att första gången jag gick i peruk så var jag jätteoroad över det här att alla ser nog att det här är en peruk. Alla ser att det här inte är mitt eget hår och tänk om den är lite sned. Och jag slår vad om att ingen märkte. Jag hade en äldre kollega här på Vega också som helt missade det här att jag hade haft peruk. Att han blev hemskt förvånad när jag bytte peruk och gick från brunhårig till blond sådär över en natt. Och han var så att va? Jag var så här, men snälla, att jag har ju varit skallig i flera år, att jag har nog talat om det.
Ja.
Att jag köpte en ny peruk. Han var så att, jaså!
Men ser du, han hade inte lyssnat.
Nej, och han hade väl kanske tyckt att, jag hade nog inte suttit och pratat sådär, men det skvallrades ju också eftersom jag var öppen med det här, så jag antog ju att folk visste.
Ja.
Men efter det så, och jag insåg ju också att inte sitter jag ju på bussen och tittar på andras hår och funderar, är det där en peruk eller inte? Kanske om någon kommer in med en sån här lila vappenperuk. Så då tycker jag att jaha, okej, okay, no, peruk. Och efter att ha varit igenom det där så har jag ganska långt slutat bry mig om vad folk ska tycka om hur jag, vad jag har klätt på mig och hur jag har sminkat mig och hur jag har håret.
Ja. Och det
gärna vill man ju att någon ska tycka att man är fin, det är ju bra. Ja. Men om någon tycker att det är jättefult, då tyck det då. Och som flera av er har konstaterat, det här antagandet att folk ska vara så väldigt intresserade av att fundera på en. Det är bra att komma ifrån det. Dock förstår jag också följande brev som kommer från kvinna 27. Att det här kan ju lite bero på vilken miljö man befinner sig i. För hon skriver så här. För mig krävdes det att jag skulle flytta till en annan stad och i princip helt bryta kontakten med majoriteten av mina gamla vänner för att jag skulle kunna sluta bry mig om vad andra tänker och tycker. Att växa upp i en liten skvallerstad där alla tror sig veta allt om alla, det påverkar mig så mycket mer än vad jag trodde. Och först i efterhand inser jag hur mycket jag faktiskt levde enligt vad som var socialt accepterat inom min egen grupp. Jag skulle aldrig ens ha tänkt tanken på att göra vissa saker eller att följa mina drömmar. Så jag börjar i princip ett helt nytt liv och idag lever jag mitt eget liv precis så som jag vill ha det. Jag följer inga mallar för hur man ska leva, utan jag följer mina drömmar och skiter fullständigt i vad andra tycker. Medveten om att människor antagligen skvallrar om mig i min gamla hemstad. Idag tycker jag faktiskt att det är lite roligt, skriver kvinna 27.
Säkert är det någon som säger att ja, men kommer ihåg henne liksom. Hon flyttar ju härifrån. Hon tror ju att hon är något. Det duger inte.
Jag ser nu här vad hon la ut på Instagram.
Ja, det dög inte med den här lilla staden. Nej, nej. Man skulle få till storstan eller man skulle få till något annat ställe. Just det. Ja. Ja, ja.
Så det här kan jag mycket väl förstå att i en sån miljö är det ganska svårt att lära sig det här. Att nej, men jag ska bara strunta i vad andra tycker och köra mitt eget race. Om det liksom, man blir påmind om det varje dag konstant att du är fel.
Ja.
Och allt man gör blir skvaller. Det är jättetungt.
Ja, och sen är det också just att det på små orter så kan det också bli sådär liksom att folk har förutfattade meningar och vägrar inse att man faktiskt förändras eller ger en ny chans eller vet du, så här, att man är så fast i den här bilden av en. Eller andra är så fast i den. Så att det är svårt liksom att göra en förändring.
Och det blir sådant illvilligt skvaller också.
Ja.
Att man, och det är också säkert en viss osäkerhet. Alla sitter ju fast i den där samma mallen och frågan är att är någon bekväm i den? Skulle alla egentligen vilja göra något helt annat?
Ja, jag kan ju tycka att det är ganska befriande till exempel när man åker på resa att man kan vara vem, ingen vet vem man är. Man kan vara precis som man vill. Jag märkte till exempel jag var på resa med min 17-åring här. Att hon visserligen tyckte hon fortfarande att jag var pinsam, men det var inte på samma nivå som då vi är här hemma i vår egen hemstad. Vet du, sådär, tänk om någon ser att min mamma är weird.
Ja, precis. Ja.
Utan då kunde hon till och med skratta och tycka att det var lite roligt om jag fulldansade på gatan mitt i allt för att jag hör Britney Spears komma ut genom högtalarna på en tuk-tuk. Vet du, de måste vara sådär...
Hon är sådär, oh my god, den där tuk-tuk-föraren kommer aldrig att glömma det här.
Jag don't say no, stepping under.
Nej, men det där är helt sant.
Ja.
Och vad skönt att börja från början som den här brevskrivaren har gjort. Att man bara flyttar och var så här, nej men nu gör jag min grej. Och till och med komma över det här att man kan lite skratta åt dem där hemma som skvallrar. Och när man åker dit och hälsar på så kan man säga att jaha, hej hej, ja. Här sitter ni fortfarande. Ja. Ja. Mm-hmm.
Och det kan ju vara en bra, kanske en liten inspiration också till dig som är i en sån situation där du tänker att jag kan inte liksom... Som man säger på engelska, reinvent myself här. Mm. Att kanske jag också borde flytta fast till grannstan. Jag far till Jyväskylä, ingen känner mig där. Och så börjar jag på nytt.
Eller sen bara köra på där hemma. Ja, liksom, vad är det värsta som kan hända? Ja. Jo, att det skvallras alldeles fruktansvärt. Men de kommer ju också att vänja sig i något skede.
Sant.
Att, ja, när hon är nu lite egen.
Sant.
Så det är inte så roligt att skvallra om det efter ett tag.
Nej. Det där är jättebra poäng det där också. Att annars så, om man tänker att jag måste fara någon annanstans för att kunna vara mig själv, då har man ju låtit dem vinna. Det där är
lite
en bra
grann.
Poäng.
Ja. Lite grann, ja. Nästa brev kommer från Jenny 40+ som skriver så här. Jag har många vänner vars liv dagligen påverkas av att de oroar sig för vad andra ska tänka. De vågar inte klä sig som de vill, bada bastu, gå utan smink, använda bikini, säga ifrån vid orättvisor, ställa förtydligande frågor och så mycket mer. Jag har aldrig förstått mig på den här oron. Det verkar ju ta upp så mycket av deras liv. Men ja, så här tänkte jag i alla fall innan förklimakteriet svepte in i mitt liv. Då blev jag plötsligt en av dem och oroade mig för vad andra tänkte precis hela tiden. Ångesten var överväldigande och då frågade jag mina vänner att är det så här ni har känt hela livet? Jo, så var det mer eller mindre. Och nu tyckte jag ju väldigt synd om dem. Jag blev av med de här hemska känslorna 2 år senare när jag fick rätt dos östrogen och nu mår jag som vanligt igen. Men fy, hur ska man klara av det här på daglig basis?
Ja, skriver Jenny 40 plus. Jag sa att det var rätt åt dig att du fick uppleva det som alla vi andra också måste gå igenom.
Förlåt mig Jenny, men jag tänker att du har varit kanske lite maffig i det där. Varför bryr ni er så mycket om andra? Man ska vara sig själv. Och så kommer förklimakteriet och man säger åh herregud, är det så här ni har haft det hela tiden?
Jag tycker att det var bra att du fick den tankeställaren. Och jag tycker också att jag är glad att du kunde känna dig som dig själv igen. Men jag tror att det är nyttigt att förstå hur andra har dig emellan. Jag tror man blir en bättre kompis på det sättet. De här exemplen som Jenny räknar upp här tror jag att väldigt många är så här just att klä sig som man vill, bada bastu, gå utan smink, använda bikini. Det är så typiska kvinnogrejer. Just det där att alla kommer att tycka att jag är så tjock i den här bikinin.
Precis.
Och samma sak varje år. Ja, man behöver bara ha en bikini och en kropp så har man en bikinikropp och alla tänker att yes och likar det på Instagram och sen ändå så vägrar man att gå till stranden för vad om jag ser någon som jag känner där i bikini.
Och samtidigt går gubbarna där i ölmage och speedos och tycker att det är ljuvligt med sommarvärme.
Ja.
Det är ju dit man vill.
Ja, men jag tror nog också igen i det här just med förklimakteriet och allt det här. Jag tror också att det är många som känner igen sig i det. Att shit, jag visste ju ingenting om någonting, att usch vad jobbigt det här blev nu, mitt i allt livet blev. Men det är ju som tur, jag tycker det är bra det där som du sa också med östrogen och sånt här. Vi pratade ju också om det här, Eva, för inte en halvtimme sedan ungefär.
Innan vi slog på banningen, ja.
Så pratade vi om det här, att det finns hjälp att få om man upplever att livet är väldigt jobbigt, om man är i klimakterieåldern så går nu absolut till någon som kan hjälpa dig att kanske skriva ut någon liten kräm eller någonting som kan hjälpa.
Vi har fått väldigt på något sätt varierande brev den här veckan. Det är väldigt intressant. Ni skriver åt oss i olika åldrar och från olika livskeenden. Och här har vi signaturen Bakenbar 46 som har skrivit så här.
Jag har blivit van vid att folk tycker att jag är konstig för jag har en funktionsvariation och jag ser annorlunda ut. Mobbning och att jag blir misstrodd är en del av mitt liv och det spelar inte ens någon roll att jag har tagit mig långt professionellt. Men liksom Alexander Stubb så vill jag presentera 3 punkter som brukar fungera ganska bra då ångesten för vad andra nu igen ska tycka om någonting som jag har sagt eller gjort kommer. Nummer 1. Jag tänker bara bry mig ifall den andra är smartare än jag själv och samtidigt snäll. För bara då är hennes åsikt eller reaktion värd att beaktas. Nummer 2. Jag måste komma ihåg att många sällskap hålls ihop av just sensationsspridning. Och att det är jag som är i deras medvetande kanske högst en vecka, för sen är det dags för nästa offer. Nummer 3. Fokusera på dina riktiga vänner, för de vet sanningen om dig och stöttar dig. Skriver Bakenbar 46.
Vilken jättebra lista och jag fastnar framförallt för den här punkt 1. Man ska bara bry sig om någon annans åsikt om den där människan är smart och snäll.
Det låter bra. Brené Brown så talar ju mycket om det här att då man har om den här arenateorin. Vet du, att om vi tänker oss en stor sportarena så den som är där i mitten, alla som sitter på läktaren har ju mycket åsikter, men det är egentligen bara de som är nere på arenan och spelar då som verkligen har rätt att uttrycka sig. För att jag menar det är alltid så, jag går på mycket hockey till exempel, det är ju alltid vi på läktaren som vet bäst hur man spelar hockey.
Ja, precis.
Men då kanske hockeyspelare tänker att det är kanske de som är andra som kan spela hockey och som vet någonting om hockey vars åsikt jag är intresserad av. Kolla in Brené Browns TED-talk till exempel. Det finns mycket på YouTube och sånt här. Hon har skrivit mycket också om det här ämnet. Om just vems åsikt man ska bry sig om och varför.
Exakt, ja. Och framförallt det där med att vad är syftet med att den här åsikten når mig? Är det en människa som vill mig väl? ja då kanske det är värt att lyssna. Är det här en snäll människa och någon som jag upplever som klok? Ja, då kan jag kanske fundera på att har du en poäng i det där? Men om det är alla andra åsikter så kan man ju egentligen ganska långt kanske lyssna på och så kan man fundera på att ja, nej, sorry, det där sjunker inte in.
Nu ska vi ta och byta ämne igen och vi ska ta ett brev som har kommit från signaturen 60-årskrisen som piggar upp både mig och Eva ganska så ordentligt, för jag tycker det här är cool. Jag hade för inte så länge sedan skilt mig från min tredje man då jag förälskade mig i en yngre man från ett annat land på en semesterresa. Det här var helt oväntat och helt galet. Jag närmade mig 60 och jag hade nyss också bytt jobb efter 20 år i ett välbetalt, ansvarsfullt förmansjobb. Snacka om 60-årskris. I dagsläget så är jag omgift med min blixtförälskelse efter mycket vånda, dåligt samvete och sömlösa nätter. För vi har mött fördomar och misstro, att han är ute efter mina pengar, finst medborgarskap och så vidare. Ingen är glad för vår skull här i Finland. Men i hans land så har vi mötts av varm familje med gemenskap och firande. Han är inte intresserad av medborgarskap, han vill bara leva med mig. Så just nu väntar vi på uppehållstillstånd genom familjeband. Det är en lång process, men som tur så kan jag som finsk medborgare röra mig fritt så vi kan ses så mycket vi kan. Men jag har blivit ganska ensam i och med det här. Ingen bjuder hem mig för att umgås längre. Och så kan det gå. Jag ångrar mig ändå inte. För det känns så rätt och enkelt då vi är tillsammans.
Vilket märkligt scenario den här brevskrivaren har hamnat i. Jag menar, ponera att fast de här olyckskorparna skulle ha rätt. Tänk om hon blir lurad och tänk om han är ute efter pengar. Varför ska man sluta umgås med henne för det?
Exakt, alltså det värsta som kan hända är ju det att du 60-årskrisen har varit lite lycklig några år i onödan.
Oj nej! Jag menar, men att de inte liksom litar heller på ditt omdöme och så att hon är helt, alltså först jobbig och nu den där unga utlänningen som hon har släpat hit. Ja. Just, antagligen är de ju också lite avundsjuka.
Alltså jag tänkte just det, precis detsamma. De är avundsjuka för att du har varit så att fuck this shit, jag tänker jobba här nog mera. Nu, jag bryr inte mig om pengar, jag har tillräckligt med pengar. Nu vill jag få på semester, så blir du jättekär i någon. Och så kommer du hem med en ung, snygg man. Och, och liksom på något vis personifierar drömmen.
Ja.
Vet du, det som alla drömmer om, att vad om jag skulle bara lämna allt och lämna min man och vet du, skaffa mig en ung älskare och bara leva livet. Alltså du gör ju det som så många säkert längtar efter och det är därför som dina så kallade vänner inte kan vara glada för din skull, för att de speglar kanske sin egen tristess i din lycka.
Och de borde ju tacka dig, skicka blommor och tacka dig för att de har haft någonting att snaska sig åt nu här sen du börjar leva livet.
Ja, det är många kaffekoppar som har druckits med dig som huvudperson.
Ja. Men jag tycker att de är helt odrägliga faktiskt och verkligen inte någon kompisar som du kunde räkna med. Att så här långt nådde deras lojalitet när du bestämde dig för att ta lite risker, byta jobb, gifta om dig och så här. Då schappar de. Så det här var nu inte något värt.
Nej, men jag kan förstå att det här känns som en klen tröst. För du skriver ju ändå att du känner dig ensam. Och att du har egentligen bara den här mannen. Och jag förstår det. Och det måste ju säkert också kännas väldigt snopet. Och liksom som att du har blivit övergiven av dina vänner. Och att de anser sig ha rätt att tycka så mycket om ditt liv att du var inte värd mer än så. Jag kan förstå en känsla av att du har blivit sviken och övergiven.
Alltså de behandlar ju dig som du skulle ha gjort något hemskt.
Alltså det, ja. Du har kärat ner dig en yngre man.
Ja,
och sagt
liksom
upp dig från jobbet. Nej, precis. Jag menar, vi låter ju pedofiler styra den här världen så att det här är ju inte så. Jag antar att din nya man inte
är så unge. Han är 12.
Okej, pedofilskämt funkar inte. Det tar vi inte. Nej, men alltså, du har ju inte gjort någonting. Du bara vill ju leva ditt bästa liv och det ska du göra.
Ja, du är en vuxen människa. Det är, verkligen beklagligt att du råkar ut för det här. Men kör på, jag tycker det här låter som om det är så där att ha en 60-årskris så can't wait.
Ja. Och sen nu faktiskt till dig som lyssnar som kanske märker att jag kanske är lite dömande. Kanske någon av dina vänner hör på det här. Hur skulle det vara om man kanske skulle lite tänka om där och kanske sträcka ut en hand till din kompis som du faktiskt... Att ni har skvallrat så jättemycket att du inte ens riktigt vet hur du ska komma tillbaka mera. Att kanske lite tagga ner där med åsikterna.
Men när vi nu är inne på det här med kärlek och separationer och så här, så skulle vi kunna slänga in nästa brev som kommer från MyWay62 som skrev på det här sättet. Och det här tyckte jag också var ett ganska uppmuntrande brev faktiskt. Min mamma speglar ständigt sin omgivning. Allt hon gjorde, allt hon hade på sig och hur hon levde, det formades av vad hon trodde att andra tyckte. Och som barn påverkades jag givetvis också. Och jag fostrades till att leva så att allt skulle se så bra ut som möjligt. Jag fortsatte på samma sätt långt upp i vuxenlivet. När jag sen tvingades skilja mig på min exmans initiativ rasa hela min tillvaro. I det kaoset tvingades jag samla ihop mig själv och bygga upp en hel och fungerande människa igen. Men ur kaoset som följde med skilsmässan så växte också en styrka och med den en ny inställning. Att sluta bry sig så mycket om vad andra tycker om mig och mina val. En dumpad förlorare har ju också ett värde oberoende av vad andra tycker. Och idag som 60-årig singel lever jag, klär jag mig och beter mig precis som jag vill. Vad folk på byn tänker om mig, det rör mig inte längre. Och det är otroligt befriande, skriver MyWay62.
Tänk att man ska måste bli 60-åring innan man vågar leva sitt liv. Jag är ju jätteglad att du verkligen har kommit till den här insikten och hittat den här friheten. Tänk vad skönt om man skulle kunna hitta den lite tidigare.
Men det krävdes liksom att någonting skulle gå galet där på vägen. Att man har varit den här duktiga flickan som har flyttat hemifrån och gift sig och allt går bra. Och man följer de här förväntningarna på hur en lyckad person ter sig här i samhället. Och så blir man dumpad av sin kar och då faller allt ihop. Men så där som fågel Fenix reste hon sig ur askan och på något sätt som du sa, jag sitter ändå också och funderar på att vad ska vara reinvent på svenska.
Ja.
Jag har inte, på något sätt återfödas i ett nytt jag. Det var ju det hon gjorde och jag tycker det här är väldigt inspirerande.
Absolut. Följande brev kommer då från en ganska ung lyssnare. Det är signaturen Hjärta 20 plus som skriver så här. Efter att ha studerat i 2 år vid universitetet så fattade jag att det huvudämne som jag hade drömt om i många år faktiskt inte var min grej. Jag ansåg att det bästa skulle vara att byta huvudämne och dessutom flytta till en annan stad. Och det här var inget lätt val. Jag var rädd för att ångra mig senare, men mer än det så var jag rädd för andras åsikter. Jag ville inte svika mina föräldrar som hade stöttat mig jättemycket och jag ville förstås bli färdig samtidigt med mina vänner som hade börjat sina studier samma år som jag. Jag visste att jag inte borde bry mig så mycket om vad folk tycker eftersom det här beslutet ändå var mitt. Och idag så är jag lycklig att jag följde mitt hjärta och inte höll tillbaka av rädsla för vad andra skulle tycka, skriver Hjärta 20+.
Jag tror det där är någonting som väldigt många, i synnerhet unga människor, kan känna igen sig i. Och det här var ju någonting som framgick här för några år sedan när vi i podden ställde frågan, vad ångrar du? Och det blev nästan som ett litet scoop för att så många skrev om samma sak. Att jag ångrar att jag i ungdomen inte följde mitt eget hjärta utan gjorde det och studerade som förväntades av mig. Och att det här blev mycket besvärligare att justera sen senare i livet. När man inser att jag är på så fel plats, jag är i helt fel bransch. Det här passar inte mig överhuvudtaget. Och att sen som vuxen börja sadla om var mycket krångligare än att man skulle våga ta steg i rätt riktning när man var ung. Så jag tror att många känner igen sig i det här.
Ja, jag håller med dig till 100%. Och det här tycker jag att också alla unga lyssnare ska ta med sig. Att det är helt okej att ångra sig och byta. Och det är inte hela världen fast du inte blir färdig samtidigt med dem och dina kompisar som börjar studera samtidigt. Det är ju sånt som är ganska viktigt. De här åren är viktiga då man är ung. Ju äldre man blir desto mindre bryr man sig om det. Och sen också nu till alla er föräldrar till studerande. Man har sina åsikter, man har kanske sina tankar om vad barnet skulle kunna passa till, men det är ändå barnet som måste göra de besluten och fatta de besluten, för det är barnet som ska leva med det yrkeslivet sen också.
Att det är precis så det är. Och jag tänker ju verkligen på det här att det är ganska lätt att fastna. Man är ju också sådär, man är ju väldigt mån om att barnet ska bli lyckligt när barnet är vuxet. Och så kanske man blir väldigt glad över att oj, hon kom in på juridiska. Och så springer man omkring stolt och berättar om sin dotter, den blivande juristen. Och så blir det en omställning när den blivande juristen förklarar att hon inte förstår någonting av föreläsningarna. Ja. Och har insett att hon vill göra någonting helt annat. Men då måste man bara ta det då och säga att jaha, okej, vad intressant. No, men lycka till, och jag är ju här som alltid, som du vet.
Ja, precis. Vi ska ta och avsluta för idag. Jättemånga brev har kommit in som vi inte hann läsa upp här nu. Vi sätter flera på svenska.yle.fi också. Men stort tack till er redan nu som har skrivit. Vi har läst varenda ord och varendaste bokstav. Vi ska avrunda med ett brev som har kommit in från signaturen E40+.
Självklart bryr jag mig om vad andra tycker, men bara om det är människor som är viktiga för mig. Jag vill att min chef och mina arbetskamrater ska uppskatta det jobb jag gör, och jag har höga krav på mig själv. Jag vill att min familj och mina vänner ska tycka att jag är en godhjärtad, snäll människa som ställer upp för andra. Och jag vill bli sedd av samhället inom mina kompetensområden och bli sakligt bemött inom vården. Men det jag däremot inte behöver bry mig om, det är orelaterade åsikter som kommer från människor som inte betyder något speciellt för mig. Att vara fokuserad på andra människors gillande är synonymt med svag självkänsla, och då har man nog större problem än att det pratas på byn. Så länge man vet att man agerat i enlighet med sina egna grundvärderingar, så har man ingenting att skämmas för.
Jag tycker det där är bra, och jag menar, jag hatar klischéer, men just det där att kan du se dig själv i spegeln på kvällen och vara helt nöjd med ditt dagsförvärv, så har du gjort en ganska bra dag.
Ja, allt behöver ju inte bli klockrent, men man måste åtminstone vara så att jaha, det blev nu som det blev, men ja, nya tag imorgon, det är också helt okej. Bara man vet, som den här brevskrivaren skriver här, att jag har ju inte åtminstone nu brutit mot någonting i min egen moral eller så här, mot mina egna värderingar. Ibland kan man ju nog se sig i spegeln på kvällen och vara så att jag sa faktiskt lite fult till min kompis. Mm. Imorgon ska jag skicka ett meddelande och säga förlåt. Det är helt okej det också.
Absolut. Och jag tänker så här, som summering så är väl nog det här att vad ska folk tycka? Vem är folk? Fundera på det och försök ringa in vems åsikt som verkligen betyder någonting för dig. För det här med folk är helt onödigt. Och jag tänker ännu på det här med att titta sig själv i spegeln. Vi är ju själva våra största kritiker också. Att kanske det kan vara värt att lite lyssna efter den där inre monologen också, den där inre kritiken, att ha den liksom en poäng, eller är den bara där och mal på av gammal vana?
Och så tycker jag om det här som någon här klok människa skrev, att utmana sig själv, kanske lägga ut en bild som är lite sådär väl snygg på Instagram, och strunta i att folk tänker att hon försöker bara vara snygg på den här bilden.
Så att ja, det försöker jag
också. Så gör det ändå, utmana dig själv, och Hanna, gå och köp seglarskor.
Nej, jag är traumatiserad för livet.
Rosa, glittriga, ja. Finns de säkert någonstans.
Kanske nästa gång de kommer i mode.